Här börjar Domslut av Ulla Bolinder, inläst av Oskar Askelöv för Saga. 1. Nyhetsnotis i dagstidning, måndagen den 27 augusti. Kvinna spårlöst försvunnen. Det var vid 19-tiden på fredagkvällen som kvinnan begav sig iväg på en cykeltur. När hon inte återkommit på lördagmorgonen larmade hennes anhöriga polisen. Ur bandinspelad intervju med poliskommissarien Sven Josefsson. Intervju och bearbetning, journalisten David Weber. Sammanlagt får polisen in cirka 7000 anmälningar om försvunna personer varje år. I inledningsskedet av ett försvinnande brukar vi avvakta, eftersom erfarenheten säger oss att flertalet kommer tillbaka efter bara några timmar eller dagar. Det kan röra sig om ungdomar som inte kommer hem i överenskommen tid efter en utekväll. Föräldrarna blir oroliga och rapporterar, men oftast har inget allvarligt hänt och fallet kan snabbt klaras upp. Det kan också handla om äktenskapliga misshälligheter, där en av makarna frivilligt håller sig borta en kortare tid. Ett gott svamp- eller bärår ökar antalet tillfälliga försvinnanden. Om det gäller barn, en åldring eller en person som är sjuk på så sätt att han eller hon inte kan ta vara på sig själv, eller om det misstänks att personen i fråga har råkat i livsfara, drabbats av ett olycksfall eller fallit offer för ett brott, inleds eftersökningen snabbt. Det första vi gör är att samla informationen om den försvunne. Vi pratar med anhöriga, bekanta och grannar för att ta reda på personens promenadvanor och övriga beteenden som kan vara av betydelse i sammanhanget. Utifrån detta kan vi sedan göra en statistisk jämförelse med andra tidigare försvinnanden som finns samlade i en nationell databas och utforma sökandet efter den kategori som personen i fråga tillhör. Det finns nämligen skillnader mellan hur ett barn, en bärplockare, en vandrare, en dement eller en deprimerad person som har gått vilse beter sig. Utifrån informationen preciseras ett område som noga genomsöks. Ofta tar man hjälp av redan organiserade grupper som orienteringsklubbar, civila hundförare eller jaktlag. För att avgöra hur stort området bör vara används statistik om var tidigare försvunna personer i samma kategori har hittats. Hur länge det aktiva sökandet bör pågå bestäms av den försvunna individens hälsa och klädsel samt av hur vädret är. Vi håller hela tiden kontakt med en läkare som bedömer hur länge personen kan tänkas överleva. Om läkaren säger 4 dagar lägger vi för säkerhets skull till en dag. Av alla saknade är ungefär 200 borta mer än 60 dagar. Då är vår hypotes att personen inte längre finns i livet. Och Rikskriminalen tar signalementsuppgifter och tandstatus för att förbereda en enklare och snabbare identifiering om en kropp skulle hittas. Ofta är det olyckor som ligger bakom dödsfallen. Det är drunkningsolyckor eller man har gått bort sig i skog och mark. Det kan också vara självmord eller mord. Finns det starka misstankar om självmord ligger vi lågt i inledningsskedet. Är personen i fråga död är det inte bråttom med att leta. Och lever vederbörande hör han eller hon normalt av sig efter ett tag. I många fall är både den tillfälligt försvunna och anhöriga efteråt tacksamma för att händelsen inte har kommit till allmänhetens kännedom. Brottsteorin kan naturligtvis aldrig uteslutas när försvinnandet inte kan förklaras på annat sätt. Mellan 25 och 35 försvinnanden varje år får aldrig sin förklaring. Dessa fall förblir mysterier för alltid. Ur förhör med sonen, Kristoffer Sundström, förhörsledare, poliskommissarie Sven Josefsson. Ja, då sätter vi igång, Kristoffer. Ju mer information vi får, desto snabbare kan våra efterspaningar ge resultat. Du bor alltså tillsammans med din mamma på Tjädervägen 9. Mm. Berätta vad som hände i fredags innan hon gav sig iväg hemifrån. Vi käkade middag vid 6 och sen tog hon cykeln och åkte iväg. Hur mycket var klockan då? 7 ungefär. Sa hon vart hon skulle? Nej, hon brukar bara åka omkring lite eller stanna någonstans och ta en promenad och så. Hur ofta brukar hon göra det? Nästan varje dag.